Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Ja, snälla någon. Välkomna hit.
Ännu en söndag i våra liv. Och en tisdag eller en onsdag
i era liv. Beroende på om ni lyssnar.
När ni lyssnar.
Podplay.
Ännu en dag i våra liv.
I era liv och i våra liv.
Ja.
Och ännu en tajt inledning.
Som alltid.
På den här starka podden.
Du, det har ju, vilken höstig dag det har varit idag.
Japp.
Så alltså, löven fastnar under skorna. Det har varit regnigt.
Leran stänker upp typ på benen.
Håret blir helt lockigt för det regnar i det.
Alltså lockigt hade jag varit glad för. Friss central.
Ja, det är det. Det är det, precis det är det.
Jag är så förtjust i det ordet.
Friss central.
Friss, alltså friss. För det, ja. För det är exakt vad det är.
Det är så tydligt.
Man bara, japp, det är frissigt.
Det är frissigt.
Kul, alltså jag och
eller som min pappa säger, änglahår, det är gulligare.
Ja,
för
väl,
man får ju det, man men, får ju så här runt huvudet när man har uppsatt hår.
Men jag tänkte alltid änglahår var det vi kallade det när man, jag har ju aldrig liksom lockat mitt hår innan jag blev vuxen typ. Mm. Det var liksom ingenting som jag visste om
när man sov med flätor.
När man sov med flätor, änglahår. Mm. Innan man skulle vara med i ett Lucia-tåg.
Så fint. Fast det var så fult för det var så här platt, våfflat, platt.
Jag vet, men det var det vi kunde åstadkomma i mitt hushåll.
Samma här, alltså verkligen.
Och sen så så satte pappa på mig Lucia-linnet när vi gick hemifrån.
Ja.
Så att när vi kom fram, stängt.
Men jag har väl berättat om...
Jag blev mobbad av en fröken.
Ja, men, fröken.
Vet du vad? Nu ska jag ändra dig. Min pappa blev mobbad av en fröken.
Ja. Jag har väl berättat om när det var ett barn i overall som sprang in i mitt Lucia-linne.
Ja!
Trauma. Trauma nummer ett.
Alltså jag ser verkligen det som ett sånt child-sized avtryck. Som man, du vet när man har sprungit igenom en vägg.
Ja, inte bra. Nej, men vi gjorde ju också det med flätorna fram tills att jag fick såna där papiljotter, du vet, som såg ut som en blomma.
Ah, sådana har jag nog fortfarande aldrig sett.
Jo, men du vet, som i skumgummi så är det som en så här stropp och sen så rullar man håret på stroppen och så stoppar man in stroppen i hålet.
Japp. Så det blir sådana krullor. Blir det fint då?
Det blir jättefint.
Åh, fan, det kanske borde bring back.
Ja, kanske.
Kan vi få spons från det krullföretaget?
Tack.
Men jag har varit på landet i helgen.
Mm.
Och så var vi på granngården och ska köpa ved. Mm. Nu tog jag mig lite tid att upptäcka granngårdens hästutbud. Ville kolla vad som var new in horses.
Okej.
Okay. Så gick jag runt och kollade lite grann, reminissade. Här har vi, ja, ungefär så här, sånt här schabrak hade jag.
Mm.
Typ att jag länge så diskuterade olika ryktborstar och vad de betydde för mig.
Ja, var Camilla intresserad?
Ja, nej, fruktansvärt. Hon är också hästtjej.
Ja, hon är också hästtjej, okej.
Ja. Nej, vi diskuterade båda två.
Okej.
Okay. Ja, gud ja.
För jag kände typ att jag bara... Ganska glad att jag inte var med på
det. Alltså Camilla bara, hon bara, nej jag vet de här. Jag tyckte det var bara tönta som hade en sån här. Så. Men då hittade vi i alla fall ett hästschampo.
Okej.
Okay. Som heter Pimp Your Pony.
Alltså, jäklar vad bra namn.
Ja, men sen stod det, alltså texten på det var typ så här. Till alla smutsiga ponyer där ute. Alltså
det var så ett snuskigt.
Du vet att det kändes som
så
att deras målgrupp...
Shampoo för hästar.
Alltså det kändes som att deras målgrupp inte var riktiga hästar utan du vet sådana som klär ut sig till hästar som en kink typ.
Ja, det kanske det
var. For all you filthy ponies out there.
Pimp your pony.
Det är
väldigt
starkt,
bra.
Starkt, ja.
Okej, känner du dig sugen på att plocka upp ridningen igen?
Nej.
Nej.
tydliga besked. Jag vill ju gärna ut och rida, men det är jag ju sugen på. Men inte att börja rida.
Inte
Nej.
Som hobby.
Nej, jag gillar ju inte hobby så mycket.
Nej.
Jag har ju dig.
Jag menar det.
Min hobby, att få vara med dig.
Bra.
Skål.
Skål. Jag vill ju gärna ha en hobby.
Vad ska det bli då?
Jag är ju lite inne på att tennis ska bli min hobby.
Just det, men just det, du har ju stora bröst.
Inte än. De kommer växa när jag börjar spela tennis. För det är så det funkar.
Vad var hon hette? Hon som,
jag kommer inte ihåg.
Som du lajvade i Aftonbladet chatten.
Som spelade tennis. Det var säkert någonting så, som jag tyckte var lite coolt.
Men det var väl typ säkert så Samantha eller någonting?
Nej, nej. Nej, jag ville typ mer att det skulle vara sånt så här Josefin eller... Alltså, jag hade ju såna basic namn som, fast som var lite mindre basic än mitt basic namn.
Ja just det, men så okej, så du ska börja. Men annars kanske typ hjärnskytte på heltid.
Ja.
Kan bli.
Kan bli.
Jag tänker också att i och med att vi började den här podden så förlorade jag på ett sätt en hobby.
Som var
true crime.
Ja, ja exakt.
För att det blev typ lite mer av ett jobb ändå.
Sant.
Att innan så var det liksom mer så. Så att jag är gladast de veckorna när det känns återigen som att det är en hobby.
Ja,
du vet att man har gott om tid att läsa och sånt så man får sjunka ner.
Så det är spännande, inte bara jobbigt. Men vet du vad jag kom på igår? Alltså någonting som jag har vetat om länge.
Ja.
Men som bara liksom
flaggade ur dig.
Bekräftades igen. För att jag har ju liksom gått ifrån det här lite tag. Fan vad jag hatar olösta fall. För jag började titta på Unsolved Mysteries säsong 2. Och så såg jag halva första avsnittet. Så började jag bara, nej. Fan vad skit att jag inte kommer få reda på vem som mördade den här politiska rådgivaren.
Just det, det första var han som var någon sån president advisor som har blivit mördad. Ja, också för att det var... Jag tror att för vissa av de där fallen...
Känns lätta typ att bara vara så här, jo, men det här var det som
hände. Och typ att det är så här, de känns liksom inte vissa, alltså för mig är det just de här när de känns mystiska. Som det fallet är ju så här, det finns jättemycket hände? Övervakningsbilder på när han går runt i typ ett parkeringshus. Och det händer, man känner att det har hänt skit, men man vet inte vad. Nej. Och det är mer rasande. Alltså just det här mysteriet, man bara, hur kan man få reda på det här?
Det var som i första säsongen av Unsolved Mystery med hon frisörskan som försvann. Det var också att man bara, nej, men nu blir jag galen.
Men de gjorde ju ett väldigt känt norskt fall i Unsolved Mysteries.
Just det.
Som ju är, det är otroligt spännande typ. För det är en tjej som hittas död på ett hotellrum.
Just det.
Och i första anblicken är man så här, det här är ett självmord. But is it?
Mm,
och så börjar de typ utreda det. Och det är...
Alltså, och jag måste ju se det för att det är i Norge.
Du älskar ju Norge. Ja, men det var faktiskt, det är jättespännande. Och du vet, det är det här klassiska så här, du vet, alla vad heter det, märken, hela kläder borta och sådär, som de alltid verkar lägga så jävla mycket tid på. Alltså det känns som att typ så här, en spions främsta verktyg, pistol, sprättare.
Va?
De sprättar ju alltid bort sina egna på tagsen i sina kläder.
Var hon spionflickan?
Alltså det är det man undrar. Om hon kanske kan vara det.
Det visste inte jag att de gjorde. Varför gör de det?
Jag vet inte. Det är bara det att de alltid är så här en grej. De bara, I knew she was a spy when she saw she had no tags in her clothes.
Mm-hmm.
Isdalskvinnan, samma sak. Kan vara en norsk grej.
Kanske, precis. Men du, jag såg att det har kommit en ny serie om mordet på 10-åriga Helene.
Vart då någonstans?
De tipsade om det i Nyhetsmorgon.
Så det är kanske en... TV4.
Antagligen.
Ja.
Fast de tipsade också om den här nya Amningsrummet som är en SVT-serie.
Ha, okay.
Så att jag slänger bara ut den. Jag vet inte vad den heter eller någonting. Jag ska kolla upp det och så återkommer jag. Men...
Kan det varit en typ en sån Dplay-dokumentär eller någonting?
Men det är inte en dokumentär, det var en spelserie. Som handlade om... Nej, men som handlade om utredningen, tror jag. Efter.
Okej, okay. Oh shit.
Och den var tydligen väldigt så här, snyggt filmad och den var väldigt bra gjord. Så att jag är väldigt sugen på att se den. Men det var ett dåligt tips för att jag vet inte vad den heter eller var den finns.
Ska vi kolla?
Jag kollar. Nu har jag hittat vad den heter. Den heter Jakten på en mördare.
Sveriges Television.
SVT Play.
Jakten på en mördare.
Ja. Och som sagt, jag fortsätter att tipsa om saker jag inte har sett. Men
vänta, gjorde de inte en spelserie precis som utredningen kring Kim Wall också?
Jo, utredningen heter den. SVT Play.
Ja, men exakt. Ja. Jag menar det. Men den var dansk.
Den var dansk.
Mm, just det. Usch.
Så.
Helene.
Ja, för riktigt sorgligt. Men jag tänkte se den.
Japp.
Faktiskt.
Ja, bra. Just det, jag kan också meddela att det kommit en säsong 2 av Dr. Death.
Ja, jag såg det också. Har du lyssnat?
Ja, jag har börjat. Men lyssnar du på den?
Jag lyssnade på den.
Det kan inte vara bra för dig med din hypokondri.
Nej. Det var inte bra.
Nej, du kanske inte ska...
Lyssna på två.
Lyssna på säsong två.
Det var så jävla läskigt alltså.
Ja, men nu är det en ny läkare. Det är typ de, hon som har gjort den. Hon bara, jag får så många tips typ varje vecka. Ja, om olika shitty doctors.
Jag tror att det är så vanligt.
Japp, alltså i USA 100%.
Men
det är vanligt och vanligt. Men, liksom,
nej, men det
ja.
Händer. Ja.
Ja, verkligen.
Men nej, det var så stört. Men jag minns inte, man vet inte om han med flit lämnade eller inte, eller hur?
Nej, alltså det sjukaste från första säsongen kommer jag ihåg är typ att han en gång typ så glömde en svamp i en person.
Just det, just det, just det.
Nej, men och det här är den här läkaren som de utreder nu. Han är typ den personen som de har fått flest tips om. Mm. Och han verkar jobba onkologi, det är cancer.
Ja.
Ja, alltså den typen av behandlingar.
Okej.
Så det verkar, det är ju fruktansvärt bra. Alltså välgjort och så jävla jävla läskigt.
Ja, fy fan. Mm. Jag tycker alltid, många sådana läkar liksom inriktningar, man fattar inte riktigt vad det är, man tycker inte riktigt att de hänger ihop. Eller så här, jag vet inte om man är läkare om man är logoped, det tror jag inte att man är, men logoped låter ju som någonting som jobbar med ben, tycker jag. Nej, det är ju de som jobbar med talet. Du vet, det är typ så talpedagoger och sånt som är logopeder.
Ja, exakt. Men varför tänker du att det låter som ben? Men vet du vad? Vissa ord känner man ju bara, det här betyder ben.
Ja, ja.
På samma sätt som man känner friss betyder friss. Mm. Logoped, ben.
Ja.
Japp.
Så det där får de ju kanske titta kanske, lite
men
mer på.
Vi kanske kunde dra igång någon slags påverkanskampanj där.
Ja, nu är jag ju mammaledig.
Vad tycker du att vi ska
kalla det för?
Alltså kommer det vara logoped? Kommer det alltså vara, är det liksom läran om ben inuti benen eller är det om my legs?
Det är om leg, det är nog kanske det.
Det
kanske
är legoped.
Gud, jag är så jävla basic. Jag är en sån basic person.
Men sådär
person.
Är man ju. Det är jätteroligt. Jag vet vad? I will never unhear it. Legoped.
Oh, legopeder.
Jo, men också det hade varit rimligt. Nej, nu skiter
det. Okej, okay, ja, det kanske
ja, det är latin, allting är
jag
latin.
Jag tänkte precis säga det, det är väl därför det är så. Det är bara för att jag inte kan latin.
Vi vill vara väldigt tydliga med att ni behöver inte berätta för oss att varifrån det här kommer.
Nej,
vi är inte dumma i huvudet. Vi är bara väldigt, väldigt roliga. Nu kör vi bara.
Ja. Ja.
Refunder är en tjänst som gör att du får pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det känns som att folk typ sitter hemma och handlar saker på nätet ganska mycket just nu, eller?
Alltså det är verkligen hemmashoppatider. Och som mord mot mord-lyssnare så kan du gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där och göra ett köp inom 2 veckor så får du dubbel återbäring på ditt köp. Alltså du får dubbla mängden pengar tillbaka.
Exakt. Så att med Refunder i allmänhet får du pengar tillbaka när du handlar saker på nätet. Om du går in där på refunder.se/mord, dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är helt otroligt. Och för att hitta de bästa dealsen så kan du ladda ner Refunder-knappen så hjälper den dig att hitta det du söker efter.
Så refunder.se/mord, bli medlem där, få pengar tillbaka när du handlar på nätet. Hej! Den 29 oktober 2006. Det vill säga ungefär exakt nästan 14 år sedan. Eller hur?
Vad sa du för datum?
29 oktober.
Ja, det nu var är det väl typ fredags eller torsdags. Eller?
Två män är ute och så skjuter på alltså skjuter med vapen. På
Leduver? Typ,
nej.
På burkar?
På, mer åt burkar. Target practice. På mål liksom. I Kilgore nära Longview, lite drygt 2 timmar öster om Dallas. Vi befinner oss alltså i
America.
Texas. Ja, America, Texas. Och de här killarna är, eller jag vet inte om de är killar eller gubbar eller män eller whatever, men de här personerna, de får syn på rök. Det brinner liksom i ett litet så här skogs, inte. Det här stället verkar vara liksom den här, det här platsen som de rör sig på beskrivs någonstans som att det liksom är lite så här. Alltså oil. Alltså du vet det är liksom okay,
det är någons ranch.
Så otydlig nu. Nej, det är liksom ett ganska så de har det beskrivs typ som så här hunting ground eller typ du vet ett ställe dit folk åker för att mörda folk. Alltså det är shady.
Okej.
Ett lite så här, det känns lite som att det skulle kunna vara en soptipp
fast
skulle
inte riktigt. Säga soptipp.
Ja, men att man typ det är, du vet inte en sån soptipp som typ staten har bestämt att det är soptipp.
Nej,
utan ett sånt ställe där folk bara dumpa grejer.
Jag fattar.
Det här är mitt egen tolkning av det här. Jag tror att det är ungefär så. Så, hur som helst. De får syn på rök och en eld liksom, och typ börjar så här kolla upp vad det är för någonting. Där precis innan Halloween. Mm. Så när de får syn på en skyltdocka som brinner, så tänker de, okej, nu är det någon som är på gång med något jävla Halloween-skit. Typ. Ja,
men det är ingen skyltdocka.
Det är ingen skyltdocka. Och först så känner de typ en lukt. De bara, det här känns inte, liksom luktar inte bränd plast. Typ.
Nej.
Och sen går de då närmare och inser att det är en människas kropp som brinner.
Usch.
Det är en ung tjej. Och någon har då drängt hennes kropp i bensin och brinner liksom, hon brinner intensivt typ. Och polisen kan så här senare konstatera att man tror att polis, alltså att gärningsmannen har gjort det här bara typ några minuter innan de här killarna kommit dit liksom. Mm. Men trots det kroppen,
man vet inte om hon var död när hon tändes.
Hon var död innan. Jag vet inte om man såg det direkt, men det var hon i alla fall. Hennes kropp är väldigt svårt bränd. Mm. Jag antar att det typ tar lite tid innan de får tag på, alltså lyckas släcka och du vet sådär.
Uh-huh.
Men det här är vad man kan konstatera om den här kroppen då. Hon är vit eller har liksom möjligen påbrå från typ Mellanöstern.
Mm.
Hon är ung, mellan 17 och 25 år gammal. Hon har blont hår som typ drar mot rödlätt. Möjligtvis har hon så strawberry blond slingor typ. Hon är mellan 1,60 och 1,65 cm lång, väger mellan 45 och 55 kilo. Hon har $40 i sin ficka.
Så är det 45 kilo?
Mm, liten.
Jätteliten.
Jätteliten. Och hon har på sig en ljuslila tröja och ett par jeans av märket One Tough Babe. Som är stavat som tuff, alltså som på svenska. One Tough Babe. Hon har väldigt fina tänder.
Mm-hmm.
Alltså väldigt, väldigt fina tänder. Inga hår, väldigt raka typ.
Ja.
Hon har också två av sina mjölktänder kvar, vilket tydligen är väldigt ovanligt.
Va? Men var hon vuxen eller?
Ja, hon mellan 17 och 25 sedan.
Just det.
Ja. När man undersöker hennes kropp så kan man konstatera att, alltså att hon har sperma i kroppen.
Mm-hmm.
Men det här är liksom det enda man vet om den här flickan, och det är liksom, man hittar ingenting som kan hjälpa till att identifiera henne. Man går igenom alla rapporter om så saknade människor, du vet så här, någon går ut med information, gör liksom massa du vet så här sketch grejer på hur hon skisser på hur hon liksom antagligen såg ut innan hennes ansikte skadades. Mm. Så du vet så här, man försöker liksom skicka ut så mycket information som möjligt och också ta in information. Man tänker så här, någon måste ju sakna den här flickan liksom. Men ingen kliver liksom fram. Man hittar ingen som letar efter henne.
Nej.
Helt enkelt. Men det gör liksom inte att hon glöms bort. För varken polisen, de poliserna som jobbar med det, eller en stor grupp privatpersoner som kommer jobba med det här fallet kommer liksom engageras i det här mordet.
Mm.
Och det här fallet och de börjar kalla henne för Lavender Doe.
Okay. Istället för Jane då.
Ja, exakt. Och Lavender då för att hon hade den här ljuslila tröjan på sig.
Mm.
Så det är liksom det som det blir känt som. Typ.
Mm.
Redan tidigt ser det ut som att man kommer kunna få liksom, komma vidare den här utredningen. För man testar då den här sperman.
Okay.
Och man får en match typ året efter någon gång.
Mm.
Det är hon har liksom haft sex då med en man som tidigare dömts för någon sorts sexuella övergrepp. Jag vet inte vad. Men han är i alla fall, alltså han har suttit inne och han är liksom registered sex offender.
Okay.
Och han heter då Joseph Wayne Burnett. Han är 36 år gammal. Och jag tror att han vid det här tillfället också faktiskt sitter i fängelse.
När de liksom hittar matchen.
Exakt, precis. Så man liksom söker upp honom, pratar med honom. Han bara, jag hade sex med en tjej. Eller jag köpte sex av en tjej i liksom det här området vid den här tiden. Det skulle kunna vara hon. Men jag släppte av henne. Typ jag betalade henne och släppte av henne. Och sen var det liksom inte mer med det.
Okej. Okay.
Han är så här benhård på att säga, jag har absolut inte skadat henne utöver att han uppenbarligen köpte sex av typ en super ung flicka.
Mm.
Men polisen liksom, jag vet inte om de tror på det, men de har i alla fall ingenting att gå vidare med, så Nej. De släpper honom som liksom misstänkt. Och efter det så blir det liksom tvärstopp då. Man kommer ingenstans på många år.
Mm.
Och Lavender Doe-fallet blir då liksom ett så här, du vet, ett sånt klassiskt web-sleuth-fall. Det diskuteras jättemycket på web-sleuth-forumet och även på Reddit. Och varje år så publicerar, är det en person som publicerar en uppdatering om den här flickan på Reddits, på ett Reddit-forum. Jag antar att det är den unsolved, deras unsolved-forum. Och då har uppdateringen en rubriken The Girl with the Perfect Smile. Och de jobbar då, alltså det är liksom en grupp människor som jobbar med teorier om vem hon kan vara, som går igenom saknade personer löpande.
Aha.
Och typ är så här, nu skulle kunna vara det här, och liksom går igenom och sådär. De kollar på sociala medier, de kollar på typ sajter där folk efterlyser, alltså de verkligen.
Så det är sorgligt att ingen har, alltså man inte kan,
alltså fruktansvärt.
Jaha, nej, det var ingen som saknade
en flicka, alltså en mellan 17 och 25 år gammal, alltså nej, jag vet, det är ju så jävla hjärtskärande. Och nej, usch.
Men då är det i alla fall folk på Reddit som går igenom.
Ja, exakt. Så de fortsätter liksom jobba med det här och kan liksom avfärda, nej men det är inte den personen och det är nog inte den och sådär. Men sen kommer de fram till några som de inte kan liksom avfärda från deras utredning på egen hand. Så då tar de kontakt med Longview-polisen, där det är en man som heter Eddie Hope, vilket starkt namn. Han leder utredningen. Jag tror att han gjorde inte det från början, men han har typ tagit över den. Och han är liksom van vid att typ privatpersoner hör av sig och typ tipsar om en specifik saknad person. Och även så här, ofta så är det typ att polisen själva redan har hunnit avskriva dem från utredningen. Men ibland kan det typ leda till ett nya spår. Och han säger typ att så här, han bara, jag är jätteglad att de gör det, för att jag är glad att det är fler än jag som tänker på Lavender Doe typ. Han bara, jag kan inte sluta tänka på den här flickan. Men trots då att det är så många som är liksom engagerade, så är det inga av de här spåren som liksom, liksom leder till några nya, till hennes identitet. Så det bildas upp en liten så här core-grupp av web-sleuths som jobbar med det här fallet. Det här är deras liksom så Superhero Academy för Lavender Doe. Kevin Lord, programmerare som sagt upp sig för att sälja t-shirts på Amazon. Som tyckte att livet kändes lite oinspirerande och började utbilda sig till privatdetektiv.
Oh, dröm.
Är inte det här det bästa namnet för en sån här typ av person? Missy Koski.
Jo.
Hon
är... You don't mess with Missy.
Alltså, verkligen. Så Missy har... är adopterad. Och hon har använt DNA, alltså du vet den här typen av släktbandsforskning och sådär, med hjälp av DNA för att hitta sin egna biologiska pappa. Och nu har hon börjat hjälpa andra göra samma sak.
Okej.
Och sen har vi då också, alla har de här otroliga namn. Sen har vi Lori Gaff. Lori verkar vara typ en riktig jävla murderino. Hon är liksom superintresserad av DNA-teknik. Hon säger i en intervju att hon har kollat igenom allting på alltså alla forensic files, så du vet, alla sådana. Så hon bara, so now I had to switch to the food network. Så att de är liksom så här, de är superengagerade. De har aldrig träffats, de träffas liksom första gången jättesent i den här utredningen. Men de är jätteengagerade och de pratar så intensivt med varandra. Som sagt, ta kontakt med Eddie Hope när det behövs och sådär också. De är alla volontärer för The DNA Doe Project, som är då en välgörenhetsorganisation grundad 2017 som använder sig av DNA för att identifiera oidentifierade avlidna. Och då de använder sig då av liksom den här liknande, du vet, Golden State Killer tekniken
som The DNA Doe Project.
The DNA Doe Project. Älskar det.
Bra namn.
Ja, eller hur? Så det är liksom så här, och det kan ju vara den här typen av fall, men det kan också vara typ så här trafikolyckor och du vet, med lite olika typ, så att folk skänker pengar dit och stöttar deras verksamhet och för att de då ska kunna göra den här typen av DNA-sökningar som kan leda till att typ familjer får reda på vad som hänt med sina anhöriga. Ändå så fett.
Det är så sjukt att man inte får det på något vis. Att det liksom finns, du vet,
att
det finns döda kroppar som inte kopplas ihop med... Alltså, förstår du vad jag menar? Jag fattar det, men jag fattar det inte.
Det måste ju vara väldigt mycket mer ovanligt i ett land som Sverige.
Jag tänker uppenbarligen, det är så sjukt
men
stort
USA typ. Mm. Känns alltså så här, delvis typ mellan olika stater och mm. bara att det är så jävla stort och typ så lätt att försvinna på något sätt. Så att nu börjar vi liksom så här närma oss nutid i den här historien. Så Lavender Doe har varit oidentifierad i över 10 års tid.
Mm.
Polisen har begravt henne och gett henne typ en liten gravsten.
Mm.
Men det står ju liksom inget namn och det står ju bara ett dödsdatum och inget födelsedatum och sådär. Men de tar ändå hand om graven, vilket alltid gör mig så jävla rörd. Så att samtidigt då som The DNA Doe Project jobbar på att hitta hennes namn då, så händer en annan superstor grej i det här fallet.
Okay.
Det kräver tyvärr att en annan kvinna försvinner och hittas mördad. Det är en kvinna som heter Felicia Pearson. Hon anmäls saknad av sin mamma den 19 juli 2018. Felicia är 28 år gammal. Hon har 2 döttrar från ett tidigare giftermål, men bor den här tiden tillsammans med en man. Mm. En annan man. Och de verkar ha bott i typ en lägenhet innan och sådär. Men nu så bor de på ett motell tillsammans i Longview. Motellet heter Contessa Inn.
Mm.
Och Felicias mamma är liksom orolig, för hon har inte hört från sin dotter på flera dagar och det är liksom inte likt henne. Så hon tar sig till det här motellet då och pratar med den här snubben och han bara, nej men alltså hon gick härifrån för typ några dagar sedan och hon har inte kommit tillbaka. Jag har ingen aning vart hon är. Och det går typ någon dag till och sen säger Felicias mamma till då att så här, hon bara, jag kommer anmäla min dotter saknad för att jag tycker att det här är inte normalt, det här är inte likt henne liksom. Och han bara, jag har inte sett henne liksom. Jag vet verkligen inte vart hon är. Sen hon gick typ så har hon, jag har inte sett till henne. Men efter att han har fått det här samtalet så åker han också typ och lämnar av alla hennes saker hos sin mamma, hennes mamma.
Mm-hmm.
Lite konstigt beteende. Det känns som att han vet att så här, hon kommer inte komma tillbaka. Den här mannen heter då Joseph Wayne Burnett och är alltså samma man vars sperma man hittade med Lavender Doe's kropp 12 år tidigare. Den 24 juli så hittas då Felicia död. Hon hittas av polisen i ett skogsområde i Longview. Och dagen efter så grips då Joseph Burnett. Men han grips inte för det här mordet, utan han grips för att han är då villkorligt frigiven fortfarande på grund av den här sexualdomen som han har emot sig. Och han har brutit mot sina, alltså villkoren. Jag tror att det han har gjort är att han inte uppgivit typ en ny adress.
Okay.
Så de har inte kunnat få tag på honom. Så det är därför han grips liksom och plockas in. Alltså Felicias familj förstår liksom inte så här hur hon har hamnat med den här personen.
Nej.
Alltså hon var liksom en så här, hon var på rätt spår typ, det var ingen fara liksom. Hon var en helt vanlig ung kvinna, 2 barn, ett helt liv typ. Men hon har uppenbarligen blivit kär i den här snubben och då bott på till slut på ett motell med honom. En snubbe som typ så här,
när suttit inne
och typ att när hennes ex pratar med deras döttrar om det, för de har träffat honom och så här haft liksom när de har varit,
men flickorna med sin mamma bor inte på motellet med dem.
Nej, nej, exakt. Det verkar som att de bor med sin pappa, men att de har ändå varit med när hon har varit med honom. Och den äldsta flickan är så här, så fort hon får höra att hennes mamma är borta så är hon så här, jag tror att det är han som har gjort det. Liksom.
Fan vad hemskt.
Och de vittnar också om att de har sett honom vara våldsam mot Felicia. Och de hade ju ingen aning om att hon då var tillsammans med någon som också var liksom dömd sexualbrottsling.
Nej.
Alltså de kan inte typ förstå hur det blev så liksom.
Men visste hon det, tror man? Alltså jag menar, vet man det?
Nej, det, alltså
har han inte berättat det så vet man kanske inte det.
Det är väl alltså jag vet inte hur det funkar om det är liksom, nej precis, det är inte, jag tänker så här, det är ju inte så att man bara börjar dejta någon och det första man gör är att man kollar upp dem i typ sexualbrottslingsregistret.
Nej.
Men också tänk vad vidrigt det är att jag har inte sett att det han har gjort var riktat mot barn. Men ändå typ att man inte vet om det och typ tar in sina barn i ett sammanhang när den här personen finns. Liksom. Ja, det är fruktansvärt.
Väldigt läskigt.
Verkligen. Okej, okay. Så.
Men jag tycker man kan ändå rekommendera att när man ska träffa någon som man, då kan man ju i alla fall googla den personen. Det har jag gjort.
Men det gör man väl också bara för att man är nyfiken?
Exakt. Ja, ja, alltså det är ju därför man gör det.
Vad hittar
det
du för skit på, Oscar?
Typ ingen.
På mig, so classic.
Alltså första gången jag googlade mig, då hittade jag mitt resultat från Lilla Lidingö-loppet 98.
Var det bra?
Jag kom ju typ 12 till sist i min årskull. Just så att, Det var inte så bra. Nej, men
det tycker jag var bra.
Jag genomförde det.
12:e sist, det är inte ens i närheten av sist.
Nej, det är i alla fall inte, inte någon av de 10 sista.
Exakt, inte bottom 10. Jag tycker du ska vara stolt.
Tack.
Jag har försökt hitta bilder från när du var Lucia.
Jag med, det finns ingenstans.
Det finns ingenstans, så besviken. Så är du säker på att du...
Jag
har
drömt.
Har du ljugit?
Jag kan ta in några sådana karaktärsvittnen.
Är det din mamma?
Mamma och Junkan får komma ut och berätta, för de var i kyrkan.
Förlåt, alltså, både din mamma och Junkan är ett kanon. Men I don't buy it. Okej. Precis, så att de har då, som sagt, jag tror
de fattar
inte, åtminstone
ingenting.
Hennes familj har inte vetat om att han är där liksom. Och de är förstås jättearga över typ så här, att polisen inte har agerat tidigare när han försvann från deras liksom kontroll typ. Som sagt, i och med den här villkorliga domen och sådär. Och det som, så han grips, och i förhör då ganska snart så erkänner han att det är han som har mördat Felicia.
Okej.
Men inte bara det, utan han erkänner också att han 12 år tidigare mördade Lavender Doe.
Bara sådär?
Bara sådär. Han säger att hon har försökt sälja tidningar till honom på en Walmart-parkeringsplats. Men att han inte var intresserad. Så när hon var såhär, du vill inte ha några tidningar. Kanske du vill köpa de här underkläderna istället?
Mm-hmm.
I don't know. Det vill han inte heller ha. Då säger han, det här är enligt han då, att han säger att hon bad om att få hoppa in i hans truck typ. Och att de där kom överens om att han skulle köpa sex av henne. Men det är ju inte alls säkert att det var så det gick till, förstås. Och sen säger han då att hon försökte stjäla pengar av honom. Och när han upptäckte det så ströp han henne till döds.
Okay.
Och nu vet man alltså då vem som har dödat Felicia Pearson och våran Lavender Doe. Men fortfarande inte vem hon är.
Nej.
Han tror att hon kan ha hetat Ashley.
Mm-hmm.
Alltså det är också att man bara, tänk att vara liksom...
Men du vet inte ens vem det var du mördade.
Nej,
ditt as.
Precis. Och man undrar ju typ, har han mördat fler? Bara att han inte har varit ifråga. Alltså att han inte blivit frågad om det. För att jag tänker att man ändå... Mm. Ja, jag vet inte. 2018 så crowdfundade i alla fall the DNA Doe Project $1,400 för att kunna genomföra en sökning på Lavender Doe's DNA. Fattar du lite pengar det ändå?
Alltså, $1,400. Jag tänkte precis, hur mycket är det? Det är alltså typ 7000 spänn.
Ja, typ 10.
8000 spänn.
Alltså det är så jävla, alltså just crowdfunding-mässigt. Typ. Mm. Folk drar ju fan in, Navid Modiri drog in typ så 400,000 kronor till sin podd. Men du vet, man kan liksom såhär, folk är så jävla måna om att skänka pengar. Vi måste testa alla.
Mm.
Man kan se att hon har tjeckiskt ursprung.
Mm-hmm.
Många träffar finns liksom i och runt Tjeckien då. Det är inte så många supernära träffar, men man hittar en person som har samma tjeckiska, alltså jag har skrivit förfäder, det låter så jävla stort typ.
Ja, men
alltså samma person, de här
stammar från
från samma personer.
Mm.
Ja. De har samma tjeckiska familjeband typ. Och hon bor bara 5 mil från den här platsen där man hittade Lavender Doe. Så då, och det ser då ut som att den här kvinnan som de har hittat kan vara att Lavender Doe kan vara den här kvinnans kusinbarn.
Ah.
Och volontärerna då skickar den här informationen vidare till Eddie Hope.
Mm.
Eddie Hope åker hem till kvinnan. Hon har ingen aning om vem den här flickan är.
Mm.
Och det gör ju då att man, och de har typ pratat om det här, att det här liksom DNA Doe Project ofta typ avslöjar att folk har typ hemliga barn. Och du vet så här, jättemycket sånt. Att det är ganska mycket släkt som folk inte känner till. Så det man börjar kolla på nu är så här, har hon några släktingar som hon inte är medveten om? Då visade det sig att det är en morbror eller en farbror, jag vet inte, till henne, som har haft ett äktenskap innan det som hon liksom känner till.
Ja.
Och i det så har han fått en dotter.
Okay.
Den dottern heter Robin.
Robin.
Polisen går igenom hennes records och ser att så här, okej, det här är en person som har levt ett jävligt tufft liv. Mycket droger, du vet, alkohol, kriminalitet. Men de stöter också på ett till problem. För Robin är död.
Mm.
Hon dog i september 2006. Alltså en månad innan Lavender Doe.
Mm. Och hon hade så fina tänder. Det känns inte som att man har det om man har levt
så. Nej, det finns också teorier. Typ, alltså hon har så fina tänder att ganska många har misstänkt i det här fallet att hennes pappa var tandläkare. Eller mamma hade jag kunnat införa. Jag som är lite mindre. Känns stereotyp.
Verkligen.
I mina antaganden. Men Doe verkar liksom vara ändå, eller Robin verkar ändå vara liksom a good, ett bra spår typ. Mm. Så att hon har då varit gift ett antal gånger och man kollar då upp de här männen som hon har varit gift med och där finns en man som heter Johnny Dodd. Mm. Han har en dotter kan man se i liksom records som verkar liksom stämma överens med Lavender Doe's ålder.
Aha.
Det är en person.
Men så Robin som då man tänkte var där, som man tänkte var Lavender kanske egentligen är.
Utan Robin var ju kusin till den här kvinnan. Så det är hennes dotter. Så att man började med att kolla så här, vi hittat den här kvinnan, har hon några kusiner hon inte känner till och har de några barn? Ja. Typ så. Så hon har då varit gift med den här Johnny Dodd och de, jag tror inte att man hittar några något som visar att Robin har haft den här dottern typ. Nej. Men man hittar då att Johnny har haft en dotter i den åldern. Och när man då kollar hennes personnummer så är det inte längre aktivt. För det finns då inga records av den här personen efter 2006.
Okej.
Johnny är också handlad.
Mm.
Men han har fler barn. Och så man börjar tänka så här, kan det vara så att det här är Lavender Doe's halvsyskon?
Mm.
Man söker upp den här familjen. De bor i Florida, i Jacksonville, vilket är det enda. Alltså jag kan bara tänka på The Good Place.
Mm.
För att han Jason Mendoza.
Just det.
Älskar
sitt Jacksonville. Det är något annat som händer i Jacksonville också.
Men det känns som att det ofta pratar man om Florida så är det ofta Jacksonville känns som. Så att där finns då en kvinna som heter Amanda Dodd som är Johnnys dotter. Hon är så här, men jag tror jag vet vem ni menar. Det är min halvsyster. Jag har inte sett till henne på hur lång tid som helst. Liksom.
Mm-hmm.
Men de behöver ju bli säkra. Så de DNA-testar den här Amanda mot Lavenders DNA och får en match.
Aha.
Så nu har de då äntligen ett bekräftat namn.
Fanns det en tandläkare i släkten?
Nej, inte en enda. 12 år. Efter att hon hittades död.
Shit.
Så har man äntligen, vet man äntligen vad hon heter. Hon heter Dana Dodd.
Mm.
Och det är inte det att hennes familj inte har undrat vart hon var. Det är bara det att så här, det var i Florida.
Ja. Och det här var i Texas. Det är för långt upp.
Ja, men och vi kommer in lite mer på vad det fanns för anledningar till att de kanske inte nådde det liksom hela vägen fram. Men Dana har då levt ett super, super tufft liv.
Mm.
Hon föds den 6 september 1985 och hennes mamma lämnar henne när hon är bebis. Och strax efter det, när hon är liksom liten, också liten, så lämnar hennes pappa henne också.
Mm.
Så båda föräldrarna har liksom så här superstora problem. Jag sa ju typ att hon var, hade liksom många domar mot sig, mamman Robin där. Men Johnny är också typ så här, du vet, superstora alkohol- och drogproblem och lever som hemlös under så stora delar av sitt liv. Så Dana bor på lite olika ställen under sin uppväxt, men hon bor ganska lång tid hemma hos typ en styvmamma.
Mm.
Men när Dana fyller 14 så skickar den kvinnan henne till sin släkt i Florida.
Mm.
Men hon har bara träffat dem en eller två gånger innan.
Mm.
Så det är ju främlingar typ. Uh-huh. Men då får hon i alla fall åka dit och där flyttar hon in hos Amanda.
Mm.
Som är hennes halvsyster då, som är 9 år äldre. Men hon är alltså bara 23 år gammal, Amanda. Och hon har just fått sitt första barn. Och det är ganska, det är en jobbig jävla situation på alla sätt och vis liksom. Och först så bor hon hos Amanda ett tag och sen så flyttar hon till deras bror.
Mm.
Och sen så flyttar hon in hos sin kompis Bobby. De är typ bästa vänner. Du vet, de har sådana gemensamma bilder i sin high school yearbook typ.
Okay.
Och matchande t-shirt där.
Du och jag.
Exakt, precis. Och de skiljer sig lite grann åt jämfört med dig och mig. För att de är liksom ändå lite mer knarkiga än vad vi är.
Okay.
Mm. Nej, men de har båda två typ drogproblem. Och Dana har typ så här, ganska, du vet, så här, dåliga pojkvänner som inte är snälla mot henne. Mm. Och livet är jävligt jobbigt liksom. Mm. Men det är också mycket typ att de festar och knarkar tillsammans liksom. Och Bobby berättar att typ så Dana har typ testat heroin och liksom. Ja. Men det är så jävligt, det är så fruktansvärt sorgligt alltihopa. Och när de är 18 så blir Bobby gravid och hon bestämmer sig för att behålla barnet och bli ren. Mm. Men Dana vill liksom inte det. Alltså hon är så här, hon bara, det är inte där som jag är mitt. Alltså du vet, de har liksom haft sin grej going typ. Och nu så vill Bobby göra andra saker. Och Bobby typ då upptäcker henne med att typ fortsätta ta heroin. Mm. Och då är hon så här, hon bara, nu får du faktiskt flytta typ. Mm. Och efter det så blir hon anställd på någon slags, alltså det är tydligen, jag har aldrig hört talas om det här innan. Det är tydligen ganska vanligt i USA, eller vad åtminstone det då. Jag tror det är nog inte det nu. Med organisationer som är liksom typ scam-organisationer som använder sig av liksom troubled youth, mm-hmm, för att sälja overpriced tidningsprenumerationer. Så att det är
som
typ så här,
jultidningar typ.
Ja, fast liksom att de säljs genom att typ det knackar någon på din dörr, mm, och ser det så här, då är det Dana som berättar så här, min mamma lämnade mig när jag var bebis, mm, och sen så lämnar min pappa mig och nu, du vet, jag är utslängd från min familj och jag har inga vänner och bla bla bla. Och vill du köpa den här tidningsprenumerationen, den kostar $150. Okay. Så att man använder liksom deras livsöden för att typ kränga de här tidningsprenumerationerna. Och hela organisationen är riggad för att de, alltså emot dem som säljer.
Mm, såklart.
Så att det är liksom så här, de skickas ut i teams liksom i USA. Om det kan vara mellan 4 och 12 personer, så de reser över hela landet och får typ tjäna skitdåligt. De är typ så här, de är på något sånt bonussystem, bara när ni kommer upp i så många poäng, då kommer ni, jag tror att man ska komma upp i 20 000 poäng för att kliva, öka i rank. Mm. Men på en dag så får du 13 poäng. Mm. Alltså du vet, det är liksom så här. Men det är, man utnyttjar helt enkelt folk som är desperata efter någon slags inkomst. Mm. Och det finns också ganska många stories om alltså typ att folk har blivit misshandlade av dem, deras chefer, när de typ inte har sålt tillräckligt bra. Mm. Eller att de har blivit dumpade, så att det typ är så här ungdomar, typ tonåringar som står, plötsligt står ute i liksom hundratals mil från där de bor, där deras föräldrar bor, där de inte känner någon, utan pengar.
Gud vad hemskt.
Alltså det är liksom deras affärsidé. Usch. Det dras då Dana in i. Mm. Och det är antagligen då på grund av det jobbet som Dana, då är hon 21 år gammal, mm, står på en Walmart parkering, mm, och försöker sälja tidningar till den här Joseph Burnett.
Okay.
Och istället då så våldtar och mördar han henne. Usch. Och anledningen då är att, som sagt, inte att så här, det är inte det att de inte har saknat henne, men delvis är det att så här, hon har lämnat sin familj på eget bevåg ändå, mm, och hon har gjort det långt innan. De har försökt få kontakt, det tar ganska lång tid innan de anmäler henne saknad. Mm. Alltså det liksom är,
nej,
det är svårt liksom. Så Joseph Wayne Burnett åtalas för mordet på Felicia Pearson och mordet på Dana Dodd. Och de senaste nyheterna är att rättegången skulle ägt rum i juli i år. Mm. Men jag har inte hittat någonting om att, jag vet inte om den har skjutits upp eller whatever, men jag har inte hittat någonting om något domslut i alla fall.
Det kanske blir corona uppskjuten.
Ja, men jag tänker det. Mm. Det är väl mycket troligt. Och Danas kropp ligger fortfarande begraven i Longview, alltså där polisen begravde henne först. Och hennes familj åkte typ dit en dag efter liksom en resa till Longview efter att de hade fått reda på att det var där hon var, och typ hade med sig så här födelsedagsballonger för att de inte hade fått fira hennes födelsedag på himla länge. Och sen så hade de också med sig en ny gravsten.
Oh, fint.
Så nu har hennes grav en gravsten med hennes namn, Dana Lynn Dodd, hennes födelsedatum den 6 september 85 och hennes dödsdatum den 28 oktober 2006.
Usch, vad sorgligt.
Det är så fruktansvärt sorgligt. Och så vet du vad, bara det här att så här, tänk om han hade åkt fast när de utredde honom första gången. Då hade Felicia fått leva nu. Liksom.
Jag tänkte på det, för att det känns som att de två morden som han begick är så sjukt olika varandra. Att det känns liksom helt... lite så här för random typ. Ja. Så att han måste ju typ ha mördat fler däremellan.
Jag tänker också det. För att det de
men
har
du
gemensamt...
sa truck. Var han alltså lastbilschaufför? Eller hade han bara en pickup?
Typ? Jag tror att han hade en pickup, men jag vet faktiskt inte. Men jag tror det. Det enda jag tänker typ utifrån... Det finns ju inte tillräckligt mycket information om Felicias mord. Liksom. Och det är också jättesvårt... Du vet, när man försöker läsa lokaltidningar i USA så är man nästan alltid blockad från det för att man kommer från Europa. Liksom.
Men också typ att han satte eld på Dana och inte på Felicia. Och så här. Det känns så konstigt på något vis.
Ja, men och jag tänker typ att det... Jag tänker att det handlar om... Alltså för det han säger är ju att han mördade Dana för att han blev arg på henne för att han såg att hon stal från honom. Alltså du vet att det blir en sån kränkning mot hans... fragile masculinity typ. Och jag tänker att om det är väl ganska likely att det var något liknande som gjorde att han var våldsam mot Felicia.
Mm.
Att han var att han blev arg då och inte kunde kontrollera sin ilska eller hade någon lust att kontrollera sin ilska för att han var ett as.
Ja.
Och då tänker jag ännu mer att det borde finnas fler offer.
Ja.
För du vet, det är så här, den typen av beteende...
Om man mördar så lätt. Typ,
exakt,
eller
precis.
Men det som jag tycker är konstigt är hela det här tända eld och inte tända eld. För det känns typ som att så här, man tänder eld på saker för att man verkligen vill att de ska typ försvinna. Alltså typ att det känns som att han...
Men han, fast jag tänker också så här. Han levde ändå med Felicia.
Mm.
Jag tänker att det kanske tar emot att...
Kanske.
Alltså hälla bensin på och tända eld på någon som man har liksom delat ett liv med.
Mm.
Det är ju vidrigt liksom. Men det är ju också en extra kränkning av en kropp, tänker jag.
Ja, det var väldigt hemskt i alla fall.
Ja, jag vet. Det var verkligen jättehemskt. Så det var då fallet med Lavender Doe, Dana Dodd och Felicia Pearson. Jag läste en Atlantic-artikel, en long read som är jättebra, av en journalist som heter Sarah Chang. Det är liksom så här, du vet, volontärintervjuade familjen. Det är jättebra verkligen.
Mm.
Rubriken är What it means to name a forgotten murder victim. Jag läste Websluts och Reddits forum om fallet. Flera KLTV-nyhetsartiklar. Det var typ där som mest fanns om Felicia. Och en medium text av en L. Saley med rubriken Lavender Doe Identified After 12 Years. Och förstås Wikipedia.
Tack snälla.
Tack.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Okej, då börjar jag berätta min historia för den här veckan.
Ja.
1987 så träffade Nancy Kishin en man som heter Robert Kissel. Och Nancy föddes i Michigan och växte upp i Minnesota. Och hon har, som jag typ förstår det, en så här väldigt vanlig uppväxt. Verkar vara så här vanlig amerikansk medelklass typ. Och sen så pluggar hon och tar en kandidatexamen i business och sen så tar hon en masterexamen i design.
Mm.
Och de två träffas då 87 och de börjar dejta och så blir de kära. Och 1989 så bestämmer de sig för att gifta sig.
Ja. Yeah.
Och... typ från och med att de träffas, alltså där vid 87, så pluggar Robert på New York University och han läser ekonomi där. Och de kommer väl överens, antar jag, om att han ska typ fokusera på sina studier och liksom så landa, du vet, någon bra utbildning så att han så småningom ska kunna ta typ ett finance-jobb. Och under tiden som han då pluggar och... läser färdigt, så jobbar Nancy för att försörja dem.
Ja.
Och hon jobbar inte bara ett jobb, utan hon har tre olika jobb, så typ inom catering och servering, så att de ska
klara sig.
Så att hon liksom låter honom köra på helt och hållet, medan hon då, du vet, gör allt för att underlätta för
till
honom.
Som Betty Broderick.
Jag tänkte på det så himla mycket också när jag läste det här. Så 1991 då tar Robert sin examen och han får typ direkt efter han har tagit examen jobb på Lazard Frère där han jobbar i 5 år.
Vad är det?
Det är någon så här finance-företag. Och sen får han jobb på Goldman Sachs.
Och wow.
Han gör liksom sån raketkarriär verkligen.
Yep.
Och efter några år, efter att han har varit några år på Goldman Sachs, så får han blir en erbjuden ett jobb på Merrill Lynch på deras Hongkong-kontor. Och där ska han då, det, den tjänsten han blir erbjuden är att han ska bli chef för alltså Global Investments.
Oj.
Och han ska få en så här super, super fet lön och bonusar och du vet. Så här. Så att han,
jag tänker att den lönen är så stor att man inte ens kan föreställa sig
det. Nej, han kommer tjäna upp till 3 miljoner dollar om året.
Åh jävlar!
Mm. Jag vet, det är så jävla mycket pengar.
Det är nästan lika mycket som vi tjänar på den här podden.
Ja, vi har ju 5 miljoner dollar om året. Eftersom jag sköter våra finanser.
Efter skatt.
Eftersom jag sköter våra finanser så har jag ju koll på det.
Men du är ju lite grann våran chief of global investment. Du investerar i oss då.
Exakt.
Ja.
Globalt. Globalt. Investerar jag oss.
Inte just nu på bygga av covid. Men.
Så att det kan han ju såklart inte tacka nej till. Så han och Nancy tar sitt pick och pack och flyttar till Hongkong.
Ja.
Och där blir de liksom del av ett sånt riktigt så här, typiskt expatliv som finns typ på platser som så här, Hongkong, Singapore, alltså du vet.
Yep.
Så. Så han jobbar så här, super, super mycket och Nancy jobbar då inte, utan hon är alltså typ hemmafru med, och liksom hänger så här, mycket med de andra expatfruarna och du vet, de har hemhjälp och du vet så här. Det verkar däremot att, som att trots att han hade en sån super, super fet lön så verkar de ändå ha haft en ganska moderat livsstil. Alltså.
Med deras mått mätt.
Med deras mått mätt.
Ja.
Alltså. Nej, men, och nej, tydligen så har, eller enligt Nancy i alla fall, så har Robert redan under tiden han pluggade tagit mycket kokain.
Perfekt.
Och när de flyttade till Hongkong så verkar det som att han har typ så här levlat upp sitt kokainbruk.
Han har blivit drogberoende. Han har skaffat sig drogögon mitt i ansiktet.
Ja. Och liksom, de spekulerar att det är för att han liksom ska orka hålla tempot. För du vet, han jobbar så mycket så han sover typ så här 4 timmar per natt.
Alltså,
och bara jobbar. Alltså, det är verkligen mitt skräckliv.
Vet du vad? Behåll pengarna.
Verkligen. I don't need your $3 million a year. Maybe I can just have one and I won't do the cocaine and I won't do the staying up all night.
Eller? Ja. Vet du vad, Anna?
Jag testar.
Jag tycker att det är bra att du sätter ner foten.
Ja. Ja, och jag nöjer mig med 1 miljon.
Ja, men gud, snälla. Easy going.
Och han krökar mycket också. Så att det är jobb, kokain och krök. Och allt eftersom liksom tiden går, de får tillsammans 3 barn och de bor i Hongkong. Och han blir typ mer och mer aggressiv. Han är typ inte schysst mot henne längre. Han vill typ inte ligga med henne. Du vet, han är så här,
avvisande
verkligen. Och så fort han typ dricker eller har tagit droger så blir han aggressiv. Och sjukt utåtagerande mot henne.
Och det gör han typ hela tiden eftersom han är missbrukare. Ja, perfekt.
Och vi upprepar det till, han liksom sätter i system typ att våldta henne.
Nej.
Och slå henne och sådär.
Och så, gud, alltså skräck också så långt ifrån hemma typ.
Ja.
Och att hela ens umgänge måste vara olika typ personer som så här, kanske han jobbar med. Ja. Alltså så här, att det är liksom uppbyggt kring honom så mycket.
Väldigt mycket. Och han har drar in andra pengar och vet så här. Och Nancy är väl typ en typiskt bra hemmafru, eller man ska säga. Hon hemmafru och mamma. För hon så här, hjälper till jättemycket i barnens skola och du vet, gör saker där och du vet, fixar med så här, just Halloween-firanden och du vet så här, allting fixar. Hon är också väldigt aktiv i synagogen som de går i där i Hongkong. Och det verkar som att hon också håller på med fotografering liksom, och har någon liten så här, egen side business typ.
Det här är också en person som gick från att ha 3 jobb till att vara, alltså så här, även om det fattat att det är superintensivt att vara
förälder.
Hon
kommer kanske inte nöja sig bara med att,
men jag tänker, nej, alltså
eller hon har,
man kanske vill ha lite
något annat än barnen, ja. Men han är då väldigt aggressiv och våldsam mot henne, samtidigt som han är typ så superkontrollerande, du vet. Han kollar var alla pengar tar vägen, kollar kontoutdrag, du vet, allt sånt sådär.
En vidrig
person. Jag ska däremot säga att det här är Nancys berättelse om hur Robert är.
Just det.
Oj. Men för när SARS bryter ut 2003,
ah,
så gjorde Nancy Roberts som så många andra expats gjorde också. Nämligen då att Nancy lämnar Hongkong med barnen och Robert stannar kvar och typ jobbar på som vanligt. Att det är så här, nu skyddar vi familjen men typ vi kan inte släppa inkomsten typ. Och han jobbar, han är typ bara på sitt kontor ändå så att han kan väl typ inte bli utsatt för det. Så hon åker tillbaka hem till USA och flyttar med barnen till deras landställe i Stratton Mountain i Vermont. När de väl har liksom landat i huset bestämmer sig de för att de ska investera typ i något nytt sånt hemmabiosystem.
Mm.
Och med det här superdyra systemet så ingår såklart installation. Och dit kommer Michael Del Priore. Och han ska då installera det här hemmasystemet i deras hem. Och han bor i närheten i typ en trailer park. Och han är typ snygg. Han beskrivs, eller jag tänker att han är lite så här rough around the edges.
Hantverkare.
Ja, och jag tänker att...
Kapabel.
Ja, och jag tänker att det var... Att de tänkte att det var så Mike Delfino var i Desperate Housewives.
Yep.
Fast han inte alls var snygg, han som spelade. Men jag vet att han ska vara lite så här sexy, rugged man.
Yep. Typ. Yep.
Så han kom alltså, dit.
Du vet så här, han har såna stora armar. Som är liksom inte för att man har varit på gymmet och dragit i
saker.
Nej,
för att han har arbetat.
Yep.
Och så har han kanske alltid en uppknäppt... så flanellskjorta.
Gud, Anna, keep it in your pants.
Utan någonting under.
Det känns så svettigt och klibbigt.
Verkligen.
Okej, men så han kommer dit och ska hjälpa till att installera
det. Så, och jag vet inte, det verkar som att det tar ett tag för honom att installera det här. För han typ hänger mycket i familjens hus.
Mm.
Och han och Nancy blir nära och de så här börjar prata med varandra. Och han öppnar upp sig och berättar om sin barndom. För han typ så här berättar att hans mamma blev misshandlad av sin pappa. Oj. Och han typ tycker sig kunna se så samma, du vet, samma så här uttryck hos Nancy. Och hon berättar då så småningom om problemen med Robert.
Yep.
Vid ett tillfälle så tar han också med sig Nancy så att hon ska kunna tatuera sig. För hon har velat göra det länge. Men Robert tycker att det är fruktansvärt med tatueringar. Men Michael tar då med sig Nancy så att hon kan tatuera in sina barns namn med sina tecken. Och då började jag tänka, var det här när det var poppis med kinesiska tatueringar?
Men när är vi i tid?
2003. Eller var hon typ före... Nej, det var typ då. Eller?
Nej, det är, jag skulle säga att det är peak.
Okej, okay. Så hon tatuerar in barnens namn med kinesiska tecken. Någonstans på kroppen, jag vet inte var.
Röven,
rakt av där man vill ha sina barns namn daterade.
I sina tecken.
Jag tänker att hon gjorde det typ här.
Handleden.
Mm. Precis, det här är fortfarande inte en videopod.
Nej.
På handleden.
Om du fortsätter så här. Yep.
Så deras relation utvecklas liksom från att bara vara vänskaplig till kanske lite mer kärlek.
Japp. Yep.
Men när SARS då är under kontroll så är det dags för barnen och Nancy att flytta tillbaka till Robert och till Hongkong.
Mm.
Och det är väl typ några månader senare.
Jag tänkte just på det, om det är som den situationen vi är i nu. Men det var kortare eller?
Det var ett mycket kortare förlopp och det blev ju heller, spreds ju inte heller alls på samma sätt.
Nej.
Det var ju typ där som det höll sig.
Oh.
Så att, nej, det var inte en... världsomspännande pandemi i typ 14 år som det här känns som att det har pågått.
Och kommer pågå i 14 till. Gud, tänk när Sigrid är, alltså hon kommer ta studenten innan det här är över.
Säg inte så, du får inte säga så.
Jag, du kommer att vara tvungen att homeschool her. Så hon kommer ta studenten från det här vardagsrummet. Att hon springer ut på gården.
Jag tror att det kommer få vara Oscar som typ får hålla homeschoolingen. För att...
Jag tycker ni har olika kvaliteter.
Sant, verkligen sant.
Mm, bra.
Han kommer få hålla historielektioner om kalla kriget. Och
men
sånt.
Det är väl egentligen bara att ni sitter här och kollar på en dokumentär.
Ja.
Yeah.
Sigrid kommer kolla för mycket på tv om hon inte får gå utanför hemmet tills hon är 18.
Ja.
Oh well.
Okej, okay, så de åker tillbaka.
De flyttar tillbaka och Nancy tycker såklart att det känns jättetråkigt att lämna Michael. Och för de har ju så här kommit varandra väldigt nära. Och, men de fortsätter att hålla kontakten, Nancy och Michael. Även när hon då har kommit tillbaka till Hongkong.
Verkar som att de har de liksom legat här?
Jag tror det.
Ja, det har gått hela vägen.
Jag tror det. Alltså jag har inte sett det så svart på vitt. Men
i bild?
Jag har inte sett bilderna.
Nej. Skulle du vilja?
Nej.
Nej.
Jag är lite sugen på...
Vad är du lite sugen på? Är det flanellskjortan?
Och se hur han ser ut. Men jag kom på att det kan ju faktiskt bara bildgoogla utan att få deras sexbilder.
Har du inte gjort det?
Nej, jag har inte gjort det.
Vad sjukt du är.
Jag vet, jag har inte hunnit.
Rädd för din egen sexualitet?
Typ. Kommer jag lämna Oscar och Sigrid för Michael Del Priore?
Nej, det tror jag inte.
Jag tror han har så här...
Men kanske kommer, Max kommer att köpa en flanellskjorta till Oscar.
Det här är inte den personen, så jag måste ha skrivit fel. För det här är inte den personen.
Visa mig.
Målare.
Eller så är det det.
Eller så är det det. Nej, okej. Okej. Han var inte så het som jag trodde.
Visa mig.
Please close, button your shirt up, Michael.
Oh.
Han var inte så vältränad som jag trodde.
Nej. Okej.
Okay. Okay,
han hade heller ingen flanellskjorta.
Nej.
Alltså, han hade ingen skjorta alls.
På den okay, jag kan stoppa mina fantasier.
Okej, okay, bra. Så låter det.
Det är när man sippar bort det.
Japp.
Okej, men det var inte då så att Robert hade blivit mirakulöst snäll och omtänksam och sen loving husband när de kom tillbaka, utan tvärtom så hade han blivit mer våldsam och slog och våldtog henne liksom precis som innan. Men hon då pratar i telefon med Michael hela tiden typ, så hon blir orolig för att Robert
man ska känna till det typ, eller ska upptäcka det?
Ja, att han ska liksom typ se på telefonräkningarna att de ringer, för han kollar ju hela tiden alla utdrag och så här. Så att, och Robert har tydligen redan en misstanke om att hon har inlett en affär med någon i USA.
Det känns som att den typen av person skulle kunna ha det oavsett om hon hade gjort det eller inte.
Exakt.
Ja, han har haft den konstanta misstanken.
Verkligen. Så han har anlitat a private eye som ska hålla koll på Nancy när hon är i USA. Men han har inte lyckats fånga Michael och Nancy på bild tillsammans. Liksom, han har inte lyckats bevisa någonting. Så än så länge är det så här, bara ord mot ord. Typ.
Gud vad pinsamt det hade varit om Marcus hade anlitat en private eye för att följa mig. För det hade bara varit typ att jag så gick och handlade, gick hem igen. Och så fram och tillbaka. Nu behöver jag mer gurka, nya snacks.
Verkligen. Och för mig hade det bara varit så här, då går jag ut med vagnen och går längs Kungsholmen igen. Och hem. Och köper en cola-burk.
En cola-burk.
Ah, ja. Deppiga liv.
Ja.
Men ändå så innehållsrika.
Men ändå så glad att jag inte har...
Private eye efter dig.
Nej.
Så hon bestämmer sig då i alla fall för att köpa en ny hemlig mobil. Och hon får räkningen skickad till sina barns skola. Där hon liksom har fortsatt volontärarbeta efter att hon har tillbaka till Hongkong. Så hon försöker liksom ändå dölja.
Japp. Yep.
Att de har kontakt. Men Nancy har ju då inte fel i sak i att han vill hålla koll på henne. För han får hjälp att installera ett så kallat sånt där e-spy-program som heter e-blaster. Och det gör att han kan hålla koll på vad hon gör på internet.
Men vad fan!
Och typ hennes mail tror jag han kommer åt. Du vet, han kommer åt hela hennes internetbeteende. Jag skrev googlade på, men vet inte om Google typ ens fanns 2003. Så det var väl Yahoo eller någonting.
Åh, fy fan.
Ja. Så hon gömmer sin du vet, hon pysslar på här borta och han är bara så här galen övervakare typ. Men Robert har inte heller fel i sak när han misstänker sin fru för att ha fuffens för sig. För det var inte bara så att Nancy hade ihop det med Michael, utan hon har också då sökt på riktiga shady saker på internet. För några av de sökerna som det visar sig att hon har sökt på då via e-blaster är hon har sökt på sleeping pills, drug overdose, medication causing heart attack i typ tre av de sakerna som hon har sökt på. Så bara...
She's going in for the kill.
Robert bara, det här känns inte så bra. Så han pratar med den här samma privatdetektiven som har spanat på Nancy i USA. Och så berättar han om de här sakerna och bara så här, jag tror att hon håller på att försöka förgifta mig. Och jag tror att hon kommer göra det genom att liksom spetsa något jag dricker. För han har då känt någon gång när han typ har
supit
att så här, det här smakar konstigt typ, och slutat dricka det. Så den här privatdetektiven, han säger åt Robert att bara, nästa gång du känner det, ta typ
ett sample
och skicka det på för att få det analyserat. Men han typ, men Robert bara så här, nej, det här är för sjukt. Det kan inte stämma att det är så här.
Man bara, ja, du har ju i och för sig, enligt henne, våldtagit och misshandlat henne och nu spionerar du på henne.
Exakt.
Det är ändå, alltså, ni har ju ändå gått över till en sjuk nivå i er relation, ja, får man lov att säga.
Men han bestämmer sig för att inte, eller, han gör inte det, han skickar inte liksom. Okej, så den 2 november 2003 ska den yngsta dottern i familjen Kissel ha playdate med en av deras grannars barn. Så grannen Andrew Tanser kommer på eftermiddagen med sin 7 år gamla dotter hem till Nancy och Robert. Han stannar ett tag, Andrew, och typ hänger med Robert under tiden som barnen leker. Mm. Och efter ett tag så blir han lite törstig, precis som jag är nu, och ska ta en klunk här.
Ah, gud, vänta. Nu blir det radioteater.
Fukta strupe. Så han ber om att få ett glas vatten. Så Nancy, som är the ultimate housewife, hon slänger ihop en smoothie som smakar, det här låter skitäckligt eftersom jag inte gillar banan, men den smakar banan och typ cookies. Det verkar vara någon sån riktigt söt. Det är inte en smoothie, alltså det är typ en milkshake.
Också förlåt, men om man bara, jag skulle gärna vilja ha ett glas vatten. Men nej. Här har du en liter cookie dough du kan hälla i dig istället.
Så du kommer bli ännu törstigare.
Japp.
Den är också helt så knallröd till färgen. För Nancy, det har ju precis varit Halloween då. För ditt var 29 oktober.
Yeah.
Mitt är 2 november.
Yep.
Så hon bara, det är Halloween-themed smoothie typ. Att den är så blodröd typ.
Okej.
Okay. Hon gör den här smoothien. Och flickorna då kommer ut med varsitt glas till sina pappor och ger så här en smoothie. Och båda två bara så här klunkar i sig den här smoothien. Och sen går Andrew hem. När Andrew kommer hem så mår han inte helt bra. Han typ är så helt röd i ansiktet och frun är typ bara så här, är du okej? Typ, du ser inte ut att må bra. Och han bara, nej, jag ska bara lägga mig och vila lite på soffan. Sen så somnar han, alltså som en stock. Han går typ inte att väcka. Du vet, hon försöker väcka honom. Hon typ så här, slår honom, skriker, du vet. Till slut, efter så här en timme eller du vet hur många försök som helst, så vaknar han till av att det typ är en så här jättehög telefon som ringer. Alltså högt ljud. Och när han vaknar så är han typ helt konstig. Hans fru typ har beskrivit att han var som ett så här jättetjurigt barn. Att du vet, han var bara så här helt på jättekonstigt humör. Och så äter de middag ihop och så typ får hon till efterrätt, så gör frun bara här lite glass typ. Så han vill äta glass och han äter upp den och han vill bara säga, jag vill ha mer. Så han går ut och ställer sig i frysen och äter alltså 3 liter glass.
Vad är det hon har gett honom?
Och sen så efter han
det känns som en sån Willy Wonka-grej på något sätt.
Lite, förutom det här då. För efter han ätit glassen så bajsar han på sig och sen däckar han för natten. Och dagen efter när han vaknar så har han inga minnen från typ eftermiddagen och framåt liksom.
Det är det läskigaste jag har hört. Det är ett helt orimligt händelseförlopp.
Så jävla sjukt. Och hemma hos familjen Kissel så har Robert också reagerat på den här smoothien som hans fru då har gjort. Så han har gått och lagt sig efter han har druckit den. Och dagen efter så mejlar Nancy till sin mans kollegor och säger typ så här, han mår inte så bra, han har fått i sig någonting så han kommer inte komma in till jobbet. Den 5 november så ringer Nancy hem några gubbar som jobbar i typ det här, du vet, de bor väl i något sånt jättefint lägenhetskomplex typ. Och hon säger så här, jag behöver hjälp att flytta lite grejer till vårt förråd. Så då är det en jättetung matta som Nancy vill få hjälp att flytta till förrådet och typ några flyttkartonger. Så de flyttar ner det till förrådet och sen den 6 november så kommer polisen till det här komplexet där familjen Kissel bor. För de tar sig då in i familjens förråd och där hittar de det som de har tänkt att de letar efter direkt. För som du och säkert alla andra som lyssnar listat ut så ligger ju Robert inlindad i den här tunga mattan.
Men förlåt, för mig är det är en helt sjuk grej att göra. Att linda in honom i matta och sen vara så här bara, nu ringer jag några gubbar som kan komma och bära. Alltså förstår du, det är väldigt stor risk ändå.
Det är så sjukt. Men allt är så sjukt.
Ja, allt är helt För tokigt alltså.
Hon har ju ringt då till jobbet och sagt att han inte kommer. Ja. Men Roberts kollega David No hade hört av sig till polisen när det liksom har gått det här. För han fick den här smoothien den 2 november.
Ja.
Den 6 november kommer polisen dit. För att de tycker det är så konstigt att de får inte tag i honom.
Nej.
För att de har försökt ringa hem. De har försökt ringa till flera hotell runt om stan för att se om han har checkat in där. För de vet att han har äktenskapliga problem. Så de är typ så här, när de inte får tag i honom så är det typ att bara, det är något jävla fel. Och eftersom han är så här högt uppsatt finansman så blir polisen direkt bara alert, 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 du vet.
Alltså det känns som att han ändå är en person som typ jobbar sig igenom en matförgiftning.
Exakt, verkligen så. Och polisen reagerar ju direkt på det här för att han är typ så då liksom fin och högt uppsatt. Och
yep.
Så det som har hänt då, tror man, eller enligt... Han är ju död så han kan ju inte berätta vad som hänt. Men det här är det som man tänker har hänt, eller enligt Nancy i alla fall. Eller obduktionen visar då att han har fått rohypnol i sig. Så när Andrew Tanser har lämnat deras hem så ska Robert gå och lägga sig. Eller då har han gått och lagt sig. Och då har Nancy hämtat en tung staty, alltså typ en figurin så här i brons eller någonting som de har hemma. Sen har hon slagit ihjäl honom i deras säng. Så att det här skapar ju hur mycket uppståndelse som helst. För att hon är så här lite lyxig expatfru, hans superframgångsrik affärsman. Hon har mördat honom i, ingen fattar någonting. För utåt sett har ju allting sett perfekt liksom.
Men vad grovt.
Det är så grovt.
Alltså jag trodde att hon skulle, alltså att han dog av giftet.
Nej. Så rättegången inleds i juni 2005, alltså typ nästan 2 år efter.
Erkänner hon? Nej.
Hon säger att det är självförsvar. Alltså ja. Åklagaren målar upp bilden av Nancy som att hon är så här ond, otrogen hustru. Yep. Tillsammans med sin älskare Michael har planerat det här mordet. Yep. Och det finns ju inga vittnen, liksom, men du vet, allting pekar ju på att det är hon som är skyldig. Och hon säger ju att hon har mördat honom.
Ja.
Eller liksom att det är självförsvarsmord.
Yep.
Det som är konstigt är att så här, hon har ju gått, alltså hon har fått rohypnol och massa mediciner utskrivna för att hon då på något vis har sagt typ att hon inte kan sova och du vet bara. Men hon säger, ja precis, så, men de är bara så här, hon har haft uppsåt, hon har planerat det här, du vet, hon har förgiftat sin man och sen kallblodigt mördat honom. Bla, bla. Hon däremot säger att hon har blivit så otroligt förtryckt av sin man i så många år.
Japp, utsatt för så mycket våld. Och...
våld, misshandel, hans missbruk, hans kontroll. Alltså vet, allt det här. Liksom, det är både fysiskt och psykiskt våld. Och så hon menar att hon har dödat honom i rent självförsvar. För hon berättar att hon då tidigare har försökt skilja sig från honom och sagt så här, jag vill lämna dig, det här funkar inte för mig. Var på hand av att så här, det kan du glömma, om det är någon som ska lämna någon här så är det jag som ska lämna dig. Och glöm inte att det är jag som sitter på alla pengar, utan mig är du ingen. Bla 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 bla. Men alltså dagen då då han dör till slut, berättar Nancy att han har sagt att han har begärt skilsmässa och att han då, eller han ska ta ut skilsmässa och att han ska begära full vårdnad om barnen.
Så det är det som blir sista pushen typ.
Så när hon är typ så här, vad fan menar du? Jag vill att vi ska prata om det här. Då har han bara slagit, jag vet, första hand så här bara gått därifrån. Så då har hon sprungit kapp och bara, vi måste prata om det här. Ja. Du kan inte typ ta barnen ifrån mig. Då har han slagit henne och sen våldtagit henne. Och då har hon bara fått nog. Varpå hon har tagit den här statyn och typ slagit honom med självförsvar.
Men
det tycker polisen är ju konstigt då.
Ja, för han är ju drogad. Okej, det här var vad hon sa först.
Det var hon sa.
Just det, så att det ska ha skett under tiden som han har
typ varit
alltså,
på.
Precis, att det ska varit en pågående attack. Just det.
Det känns ju inte särskilt troligt då eftersom han är totaldrogad. Och om han ens liksom mår som den här Andrew mår så fattar man ju liksom att så här, han kan i alla fall inte vid det här tillfället ha försökt eller våldtagit henne. Eller så, här. Så att rättegången då pågår, vet, jättemycket fram och tillbaka. Hon säger att han är en vidrig man, vilket han kanske var. Alltså,
det låter ju ändå.
Det kan han ju verkligen ha varit. Men hon, ja, det pågår fram och tillbaka. Hur mycket som helst. När den är väl är över och det är dags för juryn att komma med en dom så överlägger de i 8 timmar innan de levererar domen den 1 september 2005, klockan 8:30 på kvällen.
De har då kommit fram till att Nancy Kissel är skyldig till överlagt mord på hennes man Robert. Så hon får livstidsfängelse som hon då ska sitta av i Hongkong.
Så inget förmildrande alls helt enkelt?
Nej.
Oj.
Och tydligen så stod det en artikel jag läste att det är tydligen väldigt liksom strikt, men spartanskt och strikt, men att man ändå typ får, man kan få chans till resning typ vartannat år eller något sånt där.
Okay.
Hon kom till fängelse.
Prövning. Mm.
Och hon har försökt få sitt straff tidsbestämt jättemånga gånger. Men nu senast i september 2020 fick hon avslag på det. Och hennes barn då fick flytta tillbaka till USA, och först bodde de hos sin farmor och farfar, och sen så flyttade de in hos sin ingifta faster Hailey Kissel.
Oh, jävlar.
Och nästa vecka så kommer jag fortsätta berätta om den här familjen Kissel.
Okej.
Okay. Så för det har hänt mycket skit i den familjen.
Oh, en liten sån... Är det här en serie?
Det är en serie.
Åh, gud! Mm. Så spännande ju. Mm.
Så att, jag fortsätter lite nästa vecka.
Det är klart du ska.
Så att, för den här veckan så har jag läst en sån lite long read på Murderpedia. Som, eller den är den finns på Murderpedia, men den är från truetv.com. Och den heter Nancy Kissel, The Hong Kong Milkshake Murderer. Av Antonio Bruno. Och så såklart Wikipedia, olika sidor. Och så har jag läst lite blandat på hela den Murderpedia-sidan.
Yeah.
Och sen så har jag läst en artikel som heter Hong Kong Milkshake Murderer Nancy Kissel Loses Another Appeal Bid Aimed at Shifting Life Sentence to Fixed Term av Jasmine Sui på South China Morning Post.
Åh, vilken jävla ride!
Ja.
Men du, varför har han så mycket glass?
Jag vet inte. Det är typ som, det känns som jag en vanlig fredagkväll.
Alltså jag kan inte släppa glassen.
Nej, men alltså,
är det liksom en vanlig reaktion när man
på rohypnol?
Hoppas inte. Vi aldrig behöver.
Jag tänkte säga, hoppas ingen behöver veta det.
Verkligen.
Men
det finns en risk att jag kommer googla det när jag kommer hem. Ice cream plus rohypnol. Jag googlar fortfarande med plus.
Gör du det?
Nej, det är klart jag inte gör.
Jag bara, det kanske då man blir bättre på Google. Men ja, nej, förstår du vad läskigt som hans Andrews fru som bara, vad fan har hänt med dig?
Det går inte att väcka dig.
Så obehagligt.
Ja. Panik. Du, tack snälla.
Tack för den här veckan. Vi kan väl säga att ni har väl, om ni, eller så här, ni som inte har skapat ett konto på Podplay,
yep,
borde verkligen göra det, för då kan ni lyssna på vår podd en hel dag tidigare än alla andra, nämligen på tisdagar.
Yep.
Och det är gratis.
Ja, gud.
Så det är bara att göra.
Det är verkligen bara att göra. Och önska fall på Instagram, @sandellanna, @karinlondre, det är bara där, inga Facebook-meddelanden.
Nej. Och jag blir så glad när jag får se i vår Facebook-grupp Mord mot Mord podcast, folk som har köpt vår nya fina merch.
Alltså vet du vad? Vi har inte fått hem varandra än.
Nej.
Jag längtar så mycket.
Hampus.
Hampus. Hampus lyssnar inte på den här podden.
Han borde. Hampus lyssnar på podden och skickar våra grejer. Man blir så glad.
Där hittar ni vår merch. Something Stinks About This Gary merchen.
Ja. Det var väl allt, eller?
Det var väl verkligen allting.
Okej, hej då.
Ha det bra, hej.